Se din konung kommer. Det är ju gamla ord. Zakaria sa dem, Matteus citerade, och nu är de här hos oss idag. Se din konung kommer. Han kommer. Och vad gör vi då med honom? Är han din kung? Får han hela ditt personliga inre rike att hålla i, eller tolererar vi honom? Är det ett minoritetsstyre, eller bejakar vi honom helt och hållet? Och ja, ni hörde texten innan idag, och alla texterna för den här söndagen, de handlar om kungen. Låt ärans konung dra in, läser vi psalm 24. Och när Pilatus står där och försöker reda ut vem är den här som jag har framför mig, så säger han till slut: du är alltså kung, med ett frågetecken. Han försökte förhålla in. Han förstod att han gjorde anspråk på att vara kung i ett rike, ett annorlunda rike. Du är alltså kung. Och så sjöng vi till varandra: det välde han inviger är kärlek, blå och ljus. Och så har vi en alldeles för aktuell illustration när vi talar om det här, om nödvändigheten av att ha en regent, att ha en regering. I vårt fall, om jag förstått det rätt, så hade vi en ny statsminister vald i onsdags förmiddag. På eftermiddagen avgick hon. I torsdags nominerade talmannen samma person som ny statsminister för en enpartiregering. Frågan bordlades två gånger och ligger där för att kanske imorgon bekräftas, och sen i en, eller hur var det? Och sen en skifteskonselj på tisdag. Men som en av våra största tidningar säger, talmannen bad om att få återkomma med definitivt besked. Jag har inte hört sista, men det här gör vi för vi måste ju ha en statsminister. Folket måste bestämma sig för vem som ska regera riket. Så som vi vill ha det. Det gäller alla fria nationer. När någon frågar oss, ni som varit ute i världen vet att, jaha, när blir ni ett fritt land? Ja, men Sverige har väl alltid funnits och har väl alltid varit fritt. Nationer som har levt under en annan makt, de har en tydlig bild hur det var, och så firar man en nationaldag. Norge har sin 17 maj till exempel, för att ta ett närliggande exempel. Och sen åker vi ut i världen och så kommer vi till huvudstaden, och där står det Royal Embassy of Sweden överallt. Det är ett kungadöme. Nu har vi tagit makten från vår kung rätt så rejält. Vi tycker det räcker att vi informerar honom och har en liten formell konselj, men beslutet är ju redan taget. Och jag vill göra en poäng av just det här, att vi måste ha en ledare i det egna livet, precis som i nationen. Och uppmuntra till att mer och mer välja Kristus. Jag skulle vilja kunna måla en bild av honom så han blev oemotståndlig. För en kung måste vi ha. Och riktigt bra är det om det är en kung som har mycket makt. Hur var det förresten när Bernadotteätten kom till Sverige? Jo, Karl den 13:e. Hade inte fått några barn. Han adopterade den danske prinsen Carl August av Augustenborg. Men han ramlade plötsligt av sin häst och dog. Så fick man söka igen. Och Otto Mörner fick ju uppdraget att ta hem en ny prins. Och man tänkte sig, den här förolyckade tilltänkte hade ju en bror. Men många officerare var imponerade av Napoleon, och så tänkte man att man kanske kunde få en av hans marschalker till kung. Så Mörner träffade en viss Jean-Baptiste Bernadotte och erbjöd honom tronen. Och så kom han via Helsingör, tror jag. Se er konung kommer. Tre dagar senare i Stockholm adopterades han av kungen, och han antog den evangeliska läran samtidigt. Då ville svenskarna att han skulle hjälpa dem att erövra Finland tillbaka från ryssarna. Istället tog han Norge. Ja, så kan det gå när man kallar in en ny kung. Det kanske är lättare att tas med den norska björnen än den ryska. Hur som helst, Jean Baptiste var duktig i sin roll, överlag framgångsrik. I ett slag i Lübeck besegrade hans soldater den svenska armén, men han behandlade de svenska fångarna väl och det blev en faktor i att han fick bli kronprins. Men tyvärr lärde han sig aldrig svenska. Men han hade ändå som valspråk på svenska: folkets kärlek, min belöning. Folkets kärlek, min belöning. Utan att gå längre konstaterade att vi behövde en kung. Man kollade upp kompetensen, personlighet, och så inbjöd man Jean Baptiste. Se, din konung kommer till dig, och vad gör du med honom? Vem bestämmer var du lägger dina pengar? För Jesus sa att det är din skatt, det är ditt hjärta. Vem avgör vad du tar på dig? Varför inte alla kilt och breda ränder på sina kläder? Vem umgås med? Vad lägger vi vår tid? En del kanske andra bestämmer, och det kan väl vara bra att försöka passa in, men ändå. Jesus inbjuder oss att komma till honom och ta emot honom som kung. Inte för att han vill tvinga på oss en tvångströja, utan för att vi ska få vara oss själva och bli människor. Riktigt fina, äkta människor. Precis som Jesus blev människa. Med frid och balans i själen. Och vad har Jesus att komma med som gör honom attraktiv? Som min personliga kronprinskandidat. Jo, i Jesus finns en person som tänkte och talade snabbt. Tydligen en poetisk ådra. Han kunde fånga bilderna och använda dem i sitt samtal. Vi kan känna igen oss i naturen i vanliga hälsningar. Sådd och skörd, bröllop, fiske och så vidare. Förresten, han talade enbart i liknelse, berättar Matteus. Vad skulle han göra? Ja, han ville att vi skulle förhålla i det här nya riket. Och tog han någonting som vi känner igen och sätter det jämte något som han vet om och som han vill dela med oss. Och så kan vi få en bild av det här nya riket. Som till exempel nästa vecka, då handlar texten om det här nya riket som ett frö. Men litet, men det, oj vad stort det kan bli. Surdeg. Och förresten, det går av sig själv. Ja, man måste jobba med jorden, men ändå. Ja, och så får vi en bild av det här nya riket. Typiskt var också att han lät folket dra sina egna slutsatser. Man fick fundera själv på konsekvenserna. Fick inte allt väldigt stöd. Och han ställde ofta motfrågor. Vad vill ni jag ska göra för er, sa han till de två blinde. Jesus berör det som är viktigt för oss. Och syn är viktig om man är blind. Han umgicks med människor som var utanför, som han sågs tvivelaktiga. Inte hur som helst, men han såg att det fanns en öppen attityd mot honom. Då omfamnade han dem. Och han välkomnade den lärde, aktade Nikodemus om natten, för han skulle slippa folks blickar. Jesus visste att det var en jobbig bit för honom. Guds kärlek går till mötes. Han sa att han kommit för sjuka, inte för dem som inte behövde någon läkare. Och en viktig del var att de fick bli hans vänner. Särskilt ser vi hans medkänsla med personer som förlamats av skuld och skamkänslor. Dina synder är förlåtna. Res dig upp, se mig i ögonen, du är upprättad. Det betyder att han inte ställde krav. Vill du bli frisk? Ja, men ta din säng och gå. Okej, du är förlåten. Men gå och gör inte om det. Det fanns ingen slapphet, kärlek och uppfordran till ny inriktning. Inte för att det skulle bli rätt på en gång, men en rättad riktning. Och så hade han en underbar auktoritet. Det fanns inte i några dokument, men det var något betvingande över honom som gjorde att man måste lyssna. En gång ville man göra honom till kung, också i politisk mening, med fältherre och allt. Man kände på sig att det här var en bra ledare, men den som fixar brödet skulle väl vara en bra kung. Nej, men han tackade nej och lät folket skingra sig i frid. En gång driver han ut folket från templet som gjorde affärer där. Och det gjorde han på grund av sitt personliga moraliska resning. En självklar auktoritet, men samtidigt respekterade individens frihet. Och trots allt det här, sin resning och alla hosianna-ropen, så var han en ensam person. Han hade kommit för att tända en eld, men det brann dåligt, åtminstone i början. Han var ett med sin fader, han uppgick ständigt med honom. Ingen kände fader som han gjorde. I slutet av sin offentliga gärning, precis innan avskedstalet, säger, som Johannes återger, förutser han att lärjungarna också skulle skingras. Nu tror ni, den stund kommer, den redan inne, då ni ska skingras, var en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom fadern är med mig. Många har varit mycket ensamma en alldeles för lång tid. Också i vår gemenskap. Lägg där till sådant som krämpor och sjukdomar som förstör mänskliga funktioner. Det kan bli grymt ensamt. En del av det här kan vi hjälpa varandra med. Men när vi vaknar upp ensamma i huset som var fullt av liv en gång, då vet vi ändå att Jesus är där. Vi får vara en del i den gemenskapen, den dynamiska gemenskapen med Fadern, Sonen och den helige Ande. Och vi vet att han själv vet vad det är att vara ensam. Bara ett kort styckverk av personlighetsskiss. Vill du fortsätta? Alltså, du kanske gör det, men ta en bibelbok, läs den, sätt dig i en halvtimme och läs Markus till exempel, och du får en bild. Eller ta en berättelse och lev med den hela dagen, då klarnar bilden ännu mer. Nu erbjuder han sig komma in i vår värld, i vår personlighet, och hjälpa oss att sortera alla intryck och budskap och bringa ordning i vår inre värld. Det kan vara full rulle, det kan stå ganska still, men vi kan få en harmoni. Frid inom oss. Frid som ligger nära ordning. Ni vet, Paulus skriver att Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Ja. Ordningens. En risk är det ju naturligtvis att ta in en ny kung. Ungefär som man trodde, man önskade ju att få tillbaka Finland, så blev det Norge istället. Men så kan det gå. Men risken är värt att ta, för Gud misskalkulerar inte. Personligen vill jag nämna en jobbig situation i början på 90-talet. Jag var hemma från Pakistan för en kortare tjänst här och kom på mig att jag började tänka. Tänk om jag har fel? Tänk om Jesus inte är det självklara valet? Jag kunde sitta i kyrkan och tänka, tror jag på det här? Jag kunde se framför mig notisen utanför något missionshus i Småland. Missionshuset inställt, missionär Svensson har tappat tron. Nu gick det inte så långt, men det var skitjobbigt. Men jag minns, jag satt i min studiekammare i uthuset. Mina ögon föll på en liten bok om historiens Jesus. Jag läste, kanske bara en timme, och så kände jag att marken började komma tillbaka. Jesus tål att jämföras med vem som helst som har taskat på denna jorden och gjort anspråk på vår religiös ledare. Han tål att jämföras. Han håller. Så ljuvligt skönt. Jag har varit runt i Gnosjö en månad. Lyssnat på långa liv i Jesu sällskap. Jag har varit på helig mark. Det finns mycket tacksamhet över föräldrar som ledde dem till Jesus. Glädjen i beslutet att få följa Jesus. Glädjen i livet i församlingen. Det var så roligt. Vi bad tillsammans, vi sjöng. Sorg, motgångar finns också. Men det beror inte på att vi misstog oss om vem som skulle vara vår kung. Ingen har sagt att de satsat på fel kung. Så urvalet är begränsat. Men den här församlingen samlade seniorers referenser, om man får säga så, som rör Jesus Kristus, är att tron funkar. Jesus håller måttet. Satsa på honom när han kommer. Ta emot honom. Magdalena Andersson väntar på att bli tolererad. får hon nöja sig med. Johan Baptist var osäker, kanske ångrade han sig någon gång. Hans fru trivdes inte och han lärde sig aldrig svenska, som jag sa. Men han kom på en inbjudan och han landsteg och han blev tronföljare. Och sen hade följt på, nu tror jag vi har den sjunde efter honom. Det har ju funkat i många generationer. Jesus väntar på att bli inbjuden utan reservation. Och om han redan finns i våra liv, att han ska få ännu större plats. Om man är kronprins så vill han ta över fler områden. Inte för att han är maktlysten. Men av Guds stora kärlek vill han hjälpa oss att få frid och ordning i våra liv. Frid och fred i själ och hjärta. Och han begär ingen annan betalning än Jean Baptiste. Folkets kärlek, min belöning. Folkets kärlek, min belöning. Vi ber, tack älskade Gud för din kärlek till oss. Öppna våra ögon så vi ser hur stort det är. Drabba oss på nytt med din kärlek. Vi ber om nåd att se, mod att möta din kärlek och tro att gå vidare i den tillsammans med dig och ditt folk. I Jesu namn. Amen.
Psalm 105.